Härligt, härligt, härligt. Jag kom upp med en Coca-Cola-burger idag. Och det är härligt att dricka Coca-Cola, eller vad tycker ni? Lagom med socker och såna här goda grejer. Så tänkte jag sen när jag stod här att jag kan inte gå fram liksom och ha en Coca-Cola-burger. Det kan ju se lite liksom så här, provocera liksom så här. Och så gick jag bak och hämtade en flaska med vatten. Och så liksom upplevde jag hur Guds ande sa så här: fegis Daniel. Så nu tänker jag predika min Coca-Cola-burk där. Hoppas det är okej. Så är det. Jag hörde talas om en missionär en gång som de var på något morgonmöte, tror jag. Och då var det två missionärer som lyssnade på någon storfräsare. Och de var så irriterade för att han predikade och undervisade med en... Nej, det var inte Coca-Cola, jag tror det var en tekopp eller någonting. Det är ju för länge sedan, så... Så kan man inte göra. Man kan ju inte dricka te. Så liksom drack han lite te. Predikade lite så. Badade för människor. Och så blir människor helade. Och då kan man ju ha lite överseende med någon predikanten dricker te. Vet du? Så att jag tror att Gud klarar av både en tekopp på predikstolen och en Coca-Cola-burk. Ja. Är avslöjad. Amen. Amen. Jag tänkte tala lite grann här idag och jag kommer inte vara så där jättelångrandig här idag. Så jag skulle vilja att du ser mig lite mer som en sommarpratare här idag. Blir det bra? Vad skönt. Han ska vara kort idag. Sist, som jag lovade, då höll jag på längre än någonsin, så att man kan aldrig riktigt lita liksom. Så att, men jag ska försöka vara... Så att om någon frågar dig här eftermiddag, vad predikar de här idag? Då ska du säga så här: nej, predika vet jag att de har gjort det, men han var en rackabajsare på sommarpratare, ska du säga till honom. Det var riktigt bra sommarprat var det, ska du säga. Okej? Okay? Lite hemläxa till här. För många år sedan så jobbade jag i en missionsorganisation som heter Ungdom Uppgift. Och jag och en tjej som heter Johanna skulle leda ett team till Indien. Vi var 9 personer. Vi skulle vara borta 11 veckor. Och vi hade ett gift par med oss från... jag får stå kvar. Från Kanada faktiskt. Ann Elisabeth och Joel hette han. Calabrese i efternamn. Idag så har de faktiskt startat från scratch faktiskt. En UMU-bas i nordöstra Kanada faktiskt. Så det är riktigt bra folk, alltså kanonfolk alltså. Han var så här, han var inte så religiös. Han var väldigt humoristisk, han var väldigt avslappnad och så där. Verkligen inte i någon sån här kristen box eller låda. Så att vid något tillfälle så det måste kanske vara en helg eller något, så råkade jag möta honom på, du vet, på en gräsmatta. Och jag hade min bibel så här. Då var det någon annan bibel, en röd bibel tror jag. Och så mötte jag honom och så sa han: okej, var ska du någonstans? På engelska då. Och då sa jag så här: ja, jag ska faktiskt gå och be en stund. Alltså, man brukar ju, det är ju inte så många alternativ när man går och bär på en bibel. Vad man ska göra, man ska på gudstjänst eller man ska gå hem eller man ska be eller så. Okej, du ska gå och be alltså. Okej, ja, men ha det bra, sa han. Och så gick han några steg till och sen så vände han sig om och så ropade han till mig och sa han så här: when you're going to pray now, say hi from me, sa han. På svenska blir det ungefär så här: okej, du ska gå iväg och be nu. Kan du inte hälsa Gud ifrån mig? Som det var den där Joel typ hela tiden, fast på ett härligt sätt. Det fanns liksom inget ont eller sådär i det. Och idag så är det tvärtom här idag. Ingen som fattar något. Idag så är det lite tvärtom. Då var det jag som hälsade Gud att Joel sa hej på dig Gud. Idag så vill Gud hälsa några speciella saker till dig. Han säger inte hej tjena, utan det är några tre korta grejer som jag ska säga till dig. Som jag tror blir jättebra. Jag tror att han verkligen vill säga de här till dig. På engelska så heter det ju less is more. Det betyder att... det handlar inte om längden eller kvaliteten, utan ibland kan det faktiskt det korta vara någonting fantastiskt. Så min bön och min önskan är att för någon eller för några, att det jag säger ska få vara en sån här riktig wow-upplevelse. Alltså om det inte är fyrverkerier och rosa skimmer, men att det blir lite wow eller lite fantastiskt. Oj, 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 det där har jag aldrig tänkt på. Kan det bli det för 3 eller 4 personer, så är det värt det jag ska säga här idag. Visst är det så? Kanske har du hört det här framlänges och baklänges. Men låt oss tillsammans då ha överseende med det, att du kan allt. Och så predikar jag för några få som kan få en wow-upplevelse här idag. Blir det bra? Ja, vad ska du svara egentligen? En predikant måste ha en text, eller hur? Eller? Höll jag på att säga, det finns en och annan evangelist. De behöver inte ens predika från Bibeln. Människor blir frälsta ändå. Men en predikant ska ha en text. Så vi har ingenting på skärmen här idag. Men vi ska läsa från första Mosebok. Första Mosebok, kapitel 1 och vers 26 och 27. Första kapitlet, första Mosebok, första kapitlet, vers 26 och 27. Där står det så här. Gud sa det, låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika. De ska råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Amen. Här har du skapelseberättelsen som jag tror på. Jag tror att Gud har skapat människan. Visst, absolut, så tror jag att han sa var det ljus och så exploderade allt ut i universum och landade där det är idag. Allting upprätthålls av att han sa var det ljus och så bara allt exploderade ut liksom. Och så på, ska vi se så jag säger rätt nu då, på 5 dagar så skapar Gud liksom fiskar och hav och vatten och fruktträd och bärträd, allting där på 5 dagar. Och nu här på 6:e dagen skapar han, eller så säger han, låt oss skapa en människa till vår avbild, en man och en kvinna. Visst är det bra? Tår bara, yes, yes, yes liksom. Och du vet, du har ju säkert läst de här bibelverserna själv eller hört någon prata om det. Och du vet, jag har hört, det finns ju vissa sammanhang, vissa predikanter i alla fall i vissa tider i deras liv. De läser från första Mosebok och så predikar de ändå om vad som helst i alla fall. Nej, du har inte varit på de mötena. Nej, jag har varit på de mötena. Det spelar ingen roll. Ska de predika om det ämnet så börjar de här i alla fall. Och ska de predika om det här ämnet så börjar man här i alla fall. Och det är ju härligt. Alltså, det kristna budskapet i de första 3 kapitlerna finns där klockrent. Så jag menar, vi hade ju, höll jag på att säga, klarat oss med de första 3 kapitlerna. Va? Där har du allt liksom. Men jag är så fascinerad. Jag vet inte om du har tänkt på det. Men jag är så fascinerad att man kan läsa de här bibelverserna. Man kan predika om dem. Och ibland så till och med kan man vara hyfsat bibliskt och prata om skapelsen och människan och hela det här och inte något annat. Men så ställer man inte den här frågan. Varför skapade Gud Adam? Har du tänkt på det någon gång? Man ställer aldrig den frågan eller man svarar aldrig på den frågan. Ja, man säger massa grejer som är säkert jättebra. Men man ställer inte den här frågan eller svarar på varför liksom. Det blir väldigt tyst här idag. Och du vet, än idag, jag ska inte säga att jag är irriterad, men jag tycker det är anmärkningsvärt att man kan öppna då första, vi ska inte ge oss på några predikanter här idag, utan jag försöker bara markera en poäng här idag, att man kan läsa de här bibelverserna om skapelseberättelsen, om när Adam och Eva, indirekt du och jag blir skapade, men man vill inte ge sig på varför liksom. Det kan ju vara rätt viktigt att veta. Eller hur? Det kan ju vara rätt viktigt att veta, eller? Finns ju poäng med det. Okej, okay, bra. Tack Åsa. Åsa Tord kommer hjälpa mig att hålla igång den här predikan. Och du vet, om man ställer den här frågan. Varför skapade Gud Adam? Alice säger för att han älskade människan. Och du vet, hade jag ställt den frågan här inne i ett samtal en och en mer, så hade jag säkert fått massa olika svar. Jag höll på att säga att jag hade fått lika många svar som det finns personer här inne. Kanske. Men Överlag så är det tre svar som brukar sticka ut i mängden. Du ska få dem här nu. Det första svaret varför Gud har skapat Adam skulle vara för att Gud var ensam. Gud är en treenig Gud. Fader, son och helig ande. Det finns en perfekt ögonkontakt mellan dem där. Det finns en perfekt harmoni. Det saknas ingenting. De bara umgås och det bara strömmar kärlek på ett fantastiskt sätt mellan dem. De är liksom fullkomliga i sig liksom. I himlen så finns det väldigt mycket änglar och andra spännande saker. Tror du att det finns en känsla av ensamhet i himlen? Tror du det finns hos Gud? Nej, då har vi svarat och liksom lagt det alternativet åt sidan, eller hur? Det andra alternativet skulle vara att Gud har skapat oss för att vi ska tjäna honom liksom. Gud skapade Adam för att han skulle liksom hålla på där som en vaktmästare i Edens lustgård, hålla på och tjäna, klippa gräset, och indirekt så är det för att jag skulle bli pastor och du skulle bli något annat liksom. Nja. Jesus säger så här i, jag tror det är Johannes 15:13. Jag kallar er inte längre tjänare. Jag kallar er vänner. Därför jag har låtit er veta allt vad fadern har sagt till mig. Troligtvis är det ju inte det. Då kan vi lägga det alternativet åt sidan. Det tredje alternativet skulle vara det här. Nej, men Gud skapade Adam och Eva indirekt i mig för att vi ska lovsjunga honom. Alltså, det ska vi ju göra. Det är ju jättebra både tjäna Gud och lovsjunga honom. Frågan om det är egentligen den yttersta anledningen till varför Gud skapade Adam indirekt i mig. Var det för att vi skulle lovprisa honom? Jag har två barn. Benjamin som är lite äldre, han springer runt här i kyrkan. Tack för att du har överseende med att hans 100 meters varv här i kyrkan. Jag har en lite yngre flicka som heter Felicia som inte än har börjat springa 100 meter här i kyrkan. Alltså, jag vet inte hur det är med dig från Steningsund där, eller Stenkyrka eller Island eller någonting, men jag och Gina, vi satte inte barn till världen för att de skulle komma in varje onsdag och söndag, falla ner på knä och berätta för mamma och pappa hur bra de är. Jag vet inte, det kan ju finnas en och annan som bara tänkte, jag är i behov av lite bekräftelse, barn är bra. Nej, jag tror inte att du gjorde det heller, va? Jag tror inte att du gjorde det här heller. Jag satt på Restenäs 2001. Och så var det en bibellärare som heter L. McBrien. L. McBrien heter han. Kanadensare tror jag han också faktiskt. Ishockeyintresserad. Lauren Cunningham som har startat ungdomuppgift har sagt, jag har bara överhört det, jag har hört det själv, har sagt att den där L. McBrien, han är en av världens fem bästa bibellärare. Han hade jag en hel vecka undervisade Bibeln på Restenäs. Det var helt galet bra. Sjukt bra, för han använde ett ungdomligt uttryck. Och han ställde de här frågorna, han tog de här svaren. Så sa han så här, han höll på hela tiden så här, I would suggest to you, jag skulle föreslå för dig. Och så, då skulle han, hade han ett förslag på ett svar på den här frågan. Och jag läste in mig på lite böcker och det där svaret är väldigt, väldigt rimligt. Han sa så här. Så la han bort alla de här tre då, framförallt de här alternativen. Gud skapade Adam, indirekt dig och mig. Nej. Gud han skapade Adam, indirekt dig och mig, för att han ville dela med sig av sig själv. Punkt. Jag ska säga det här en gång till. Gud han skapade Adam och Eva indirekt dö mig för att han ville dela med sig av sig själv. Punkt. Jag satt där och hörde det där. Al McBrien sa där. Det var som att starta en reamotor på insidan. Det bara, jag bara skrek. Så är det ju. Alltså, det var som att bara, ja, men så är det ju. Alltså det förklarar ändå vem Gud är. Alltså vi tänker på, som kyrka då. Jag kommer inte bli så kort ändå, jag ber verkligen om ursäkt. Men alltså vi kan ju förklara och predika om Nya Testamentet, om agape. Gud är kärlek, han förväntar sig ingenting tillbaka. Det är en osjälvisk kärlekshandling till människan. Han förväntar sig ingenting tillbaka. Jesus gick till det korset och dog för oss. Då är det ju kärlek och då är det ju det här liksom. Men när vi pratar om skapelseberättelsen om Gud är, då handlar det ju om att göra massa saker. Om att tjäna, om att fylla hans behov att han inte ska vara ensam eller att lovprisa honom. Men om man tänker på det, att han skapade människan för att han bara ville dela med sig av sig själv, så rimmar det väldigt bra överens med hela Bibelns samlade budskap. Visst är det bra? Det här är Gud för mig. Det är Gud för mig på en söndag. Det är Gud för mig på en tisdag eller på en fredag eller när jag vaknar. Jag finns här, vi finns här, människan finns här för att han ville dela med sig av sin kraft, sin kärlek, sin godhet, allting han är till någonting som var en människa, en makapär som dig och mig. Hur jobbigt är det att vara en kristen då? Man får inte gå på disk och man får inte göra det, man måste göra det, ska man ge kollekten och så vidare. Det handlar överhuvudtaget inte om det. Tänk att vi som människor är skapta. Och så kan han bara få, och så vill han bara dela med sig av sig själv till mig och till oss. Rätt avslappnad kristendom, eller hur? Amen. Vi ska läsa från Matteus evangeliet, 11 kapitlet. Matteus 11, vers 28, 29 och 30. Där står det så här. Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat, då ska ni finna ro för era själar, ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Visst är det fantastiskt att människa kan ju bli trött. Men Jesus han säger, du som är trött, du som behöver vila, kom till mig. Visst är det bra? Jag tycker det är jättebra. Och du vet, vem du än är så har vi ju en tendens som människor att bära runt på bördor i livet. Eller ok eller bördor i livet. Och många gånger så är det faktiskt så att det är de osynliga bördorna i livet som vi bär på som är de allra jobbigaste att bära på. Och Jesus han säger så här, du som är trött, du som bär runt på bördor, här är det säkert en pik till fariserna och 613 bud som de var tvungna att bära på. Liksom. Det var ju ett ok utöver det vanliga. Liksom. Tänk på att bära det där genom livet. Liksom. Kom till mig och ta mitt ok på er istället. Han säger att jag har ett alternativ till alla de andra sakerna. Eller rättare sagt, och så börjar han att prata, jag har en möjlighet till ett helt annat liv för er. Ja, det är det han säger, det är det han menar. Och du vet, han säger så här, lyssna på detta. Han säger, jag ska läsa så. Ta på er mitt ok och lär av mig, säger han. Noterar du alla orden? Ty mitt ok är milt och min börda är lätt, säger han. Han säger, lär av mig och min börda är lätt, säger han. Du vet, Jesus han talar ju i en kontext av jordbrukssamhälle. Vi har ingen aning om alla detaljerna för att vi lever 2015 idag. Vi har traktorer möjligtvis om vi diskuterar jordbrukssaker, va? Men i den här kontexten, när Jesus säger de här orden, så var det så här att någon som jordbrukade, någon som var bonde, han hade oxar och han hade ok som han la på de där oxarna. Det var två oxar, det var kanske, vad heter det, plog eller något heter det kanske. Och så var det där oket som höll fast oxarna och så lite snören eller vad det heter, tömmar kanske det heter. Och så piskade man lite och så plöjde man upp liksom. Det är ju den kontexten. Är du med? Grejen är så här, att på den här tiden, i det här sammanhanget, med den här bibelversen, så var det så här att man hade två oxar. Då hade man en oxe som var gammal, eller i alla fall lite äldre, stark, erfaren oxe. Han var kanske på vänstersidan. På högersidan så hade man en yngre oxe som inte var så van, som inte var så stark, som knappt hade börjat att arbeta som oxe liksom. Så tränade den stora oxen upp den lilla oxen. När bonden plöjde så är det denna oxen på denna sidan som är kraftfull och stark, som drar iväg. Medan den här oxen försöker att tippa med utan att ramla och bryta benen och försöker. Han drar egentligen ingen kraft alls överhuvudtaget. Kanske något litet. Det är det som Jesus menar. Ta på i mitt ok. Gå i ok med mig. Teama ihop med mig. Då är ju jag den här oxen på vänstersidan. Jag är stark. Jag kan det här. Och så drar vi iväg och så får du hänga på. Höll jag på att säga bäst du kan. Hur svårt är det egentligen att vara en kristen? Ja, det är jättejobbigt. Nej, det handlar om att teama upp med honom. Och så handlar det om att skutta, tippa med där. Och så gör han ändå grovjobbet. Visst är det bra? Ta på i mitt ok, säger Jesus. Du ska få en till i Matteus evangeliet, kapitel 5. Förlåt, kapitel 6. Du är tyst, Tord. Du gillar det första berättelsen mer kanske än jordbruket. Okej. Matteus 6 och vers 24 och framåt. Där står det så här. Ingen, inte ens du som sitter och lyssnar på det här. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra. Eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er, gör er inga bekymmer för ert liv, vad ni ska äta eller dricka. Inte heller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himmelens fåglar, de sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador. Ändå föder er himmelske fader dem. Är inte ni värda mer än det? Det där var en retorisk fråga. Självklart är vi det. Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför gör ni bekymmer för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger såna kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen. Hur mycket mer? Det är bra. Hur mycket mer ska han då inte klä er, så lite tro ni har? Gör det därför inga bekymmer och fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med. Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så skall ni få allt det där andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Amen. När man läser de här bibelverserna så förstår man att Gud har omsorg om varje människa. Kan du säga amen till det? Han talar om fåglar, han talar om blommor som växer och är jättevackra. Han talar om fåglar som finner föda och att fadern i himmelen sköter allting det där. Så säger han, är ni inte mer värda än dem? Då kommer han ju ta hand om er också. Eller hur? Och du vet, nu kommer jag tillbaka till skapet. Det blir bra. Härligt. Du vet, Gud han skapar allting på, nu ska jag säga så att säga rätt, på 5 dagar. Sjätte dagen skapar han människan. Därför att han ville dela. Ja, ni förstår. När allting var färdigt och klart, då skapar han människan. Och så säger han till dem, nu får ni allting detta. Ta del av detta. Uppleva och erfara allting detta. Det vill säga du och jag. Eller jag ska säga du. Ni är skapelsens krona. Du är skapelsens krona. När allting var förberett så skapade han människan. Det är som julafton, du vet. Man smyckar granen. När allting är färdigt så kommer pappa fram med julstjärnan. Och så sätter han den i toppen liksom. Alla ska vara där och titta. Alla ska ta kort. Och så kliver pappa upp på stegen och så sätter han den där. Och så är det färdigt. Precis så där var det när Gud skapade människan. Allt var förberett. Och så skulle bara människan vara där liksom. Om då Gud har fantastiskt mycket omsorg om, hör jag på så här, blommor och bin. Men det har han kanske också. Om blommor och fåglar. Du som skapelsens krona. Han har så mycket mer omsorg om dig. Han är den där guden som vi kan få hänga oss på när livet är jobbigt. Luta oss mot. Förtrösta på. Han tar hand om det där andra, sin skapelse. Men han tar också så mycket mer hand om skapelsens krona, dig. Han vet vad du behöver. Och han kommer förse och ta hand om allting det där som du behöver. Kan du säga amen till det? Och du vet, när man läser de här bibelverserna så, jag menar, det är ju svårt att få det till något annat. Jag ska provocera det lite. Det är ju svårt att få de här bibelverserna att betyda någonting annat än det jag läst och sagt. Det är ju svårt att teologisera detta till något annat. Ja, men det handlar om Röda havet i alla fall. Eller psykologisera detta, eller problematisera detta. Nej, det handlar om syndafallet i alla fall liksom. Det kan inte vara så här bra. Hallå? Man får vara rätt vass för att få detta och handla om Röda havet. Och får man det att handla om Röda havet så är man inte speciellt vass i alla fall. Eller hur? Jesus har sagt de här orden. Om Jesus inte menar vad han säger här. Varför sa han då inte vad han menar istället? Nej, men det handlar nog om Röda havet i alla fall, Daniel. Jag tror nog det liksom. Nej, min kära vän, det handlar inte om Röda havet. Det finns en fantastisk bibelvers, Saltaren 37:25, där står det så här. Fritt översatt, ungefär, kanske något åt det hållet. Jag skjuter från höften. Jag har varit ung och är nu gammal. Men jag har ännu inte sett en rättfärdig och hans barn fråga efter bröd eller sakna bröd. Någonting åt det hållet. Vi kanske ska ta och läsa den här bibelversen. Det var lite för mycket Vilda Västern på den kanske. Saltaren 37:25. Jag tänkte, det fanns ju möjlighet för dig att briljera. Nej, så här står det. Skulle du tagit det som ett rinnande vatten? Det var det jag försökte. Ja, du får ursäkta det här då. Saltaren 37 och vers 25. Jag har varit ung och är nu gammal. Det är David som säger detta. Men jag har inte sett en rättfärdig övergiven eller hans barn tigga om bröd. Så stod det. Visst är det bra? Han säger det inte när han är 35 år utan han är gammal, har levt ett liv. Han har levt många år och tittat på många människor. Och så säger han detta. Det är hans bekännelse, det är hans tro. Det är hans sätt att beskriva Guds omsorg i en människas liv. Jag levde i många, många år eller jag jobbade med ungdom och uppgift i många, många år, 5-6 år eller 7 eller någonting. Och du vet, jag hade ingen registrerad inkomst. Jag hade lite bönetanter som gav en slant. Jag hade någon annan som gav en slant och någon kyrka och lite så här. Och det kan vara rätt svettigt, speciellt när man ska göra grejer, ha bil och man ska göra massa olika grejer. Pengar är ju rätt bra att ha, det är rätt tryggt att ha liksom. Och jag räknade ut efterhand att på lite mer än 2 år så satt jag sprätt på 100 000 kronor. Reste hit och dit och massa missionsresor och tankade bilen och åt. Och eller åt gjorde inte så mycket, men jag reste mest kors och tvärs och tjänade Gud och sådär. Och du vet, 100 000 kronor, det kanske inte är mycket för dig. Men om man inte har några pengar så är det väldigt mycket pengar. Mitt vittnesbörd är precis som Davids. Han håller att lita på. Jag kanske inte hade de fräckaste kläderna. Jag har liksom aldrig riktigt haft behov av det. Så att, eller sådär då, men jag hade allt jag behövde. Och gjorde allting som Gud ville. Därför att han har omsorg om sin människa. Om mig i det här fallet. Han har omsorg om dig och din situation också. Amen. Det var inledningen. Du vet, nu är det sommar. Eller ja, det är frågan om, håller på så här. Men många ska ha semester och vara lediga och sådär. Jag ska säga några korta saker om sommaren 2015 och kanske din semester. Eller så har du semester året runt eller så har du sommarlov. Vad vet jag? Ta gärna semester, men ta inte semester från Jesus. Ta gärna semester, men ta inte semester ifrån Jesus. Du ska få några saker som du kan fylla eller tänka på den här sommaren, sommarlovet eller den här semestern. Se till att du upprätthåller den goda vanan att gå i kyrkan i sommar. Se till att du upprätthåller den goda vanan att gå till kyrkan i sommar. Åsa, du och jag kommer hänga här i sommar. Innan jag glömmer det, Peter kommer komma tillbaka, Carola. Så att, du behöver inte vara orolig. Skulle sagt det lite tidigare här. Så här står det i Lukas 4. Vi ska bara säga något kort om det också. Är Jesus ditt exempel? Är Jesus ditt föredöme? Gör han bra grejer? Jag höll på att säga hans... Ja, nej, han är... Så här står det om Jesus. Lukas 4. Så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Gör det till din vana att gå till kyrkan även om du har sommarlov, semester eller är ledig. Amen. Ta gärna semester men inte ifrån Jesus. Alltså när det är sommar, alltså släpp kanske på vissa saker lite löst sådär. Men se till att det är rätt saker som du släpper lite löst. Det är ju jättebra att ligga på stranden, käka en macklunch, komma hem från stranden och så äter man lunch, middag blir det då på kvällen, 7 eller 7:30 på kvällen. Det funkar ju någon gång ibland eller sådär. Eller hur? Man kan tumma på vissa saker om det skulle vara rätt förutsättningar. Men se till att du inte tummar på söndagarna, gudstjänsten, tisdagarna, bönen, etc. Amen. Andra punkten. Varför inte besöka någon sommarkonferens i sommar? Varför inte åka iväg på en sommarkonferens någonstans? En kristen bra sommarkonferens i sommar? Skulle jag varmt rekommendera dig. Om du inte kan åka iväg så se till att du tar fram din telefon, dator / tv, surfplatta och koppla upp dig på konferensen. Så kan du vara med hemifrån, se alla mötena. Det kan man ju göra det också. Slipper du sova i en dålig hotellsäng och liksom äta massa konstig mat. Du sover i din säng, du äter din mat, men så får du vara med på konferensen i alla fall. Det är väl bra, va? Vad vet jag? Jag slänger ut en idé här. Vi kanske ska koppla upp någon sommarkonferens och annonsera lite och träffas här i kyrkan och kolla. Det är klart att alla här inne vill åka till Europakonferensen och se Nicky Cruz, liksom, höra honom. Men man måste ju inte åka upp dit. Vi skulle lika gärna kunna koppla upp människan här, liksom. Eller hur? De längst där bak, bara, hörde jag rätt så han så, eller? Det var bara ett förslag som man skulle kunna göra. Och om inte det var ett bra förslag så ta en skärgårdstur. Ta ta båten till Åstol i sommar? Vecka 28 och 29 är det tältmöte där ute. Ove Lindeskär, Sven Almqvist, Per Alfredsson, bara för att nämna några. Jag kommer säga något kort. Eller jag kommer säga några grejer några kvällar. Men jag säger inte vilka dagar det är. Så om du åker ut varje dag så kommer du träffa mig någon dag där ute. Vecka 29, typ torsdag någon gång. Men det var så litet. Jag skulle säga så få grejer så det fick inte med på affischen liksom. Hur snällt är det liksom? Ha? Jag måste prata med Sven om det här. Det här funkar inte. Passa på! Punkt nummer 3. Passa på att spendera kvalitetstid med dina andliga syskon i sommar. Om du inte planerar in det så är det risk att det inte sker. Alltså, det är klart att i sommar är det klart att man vill freebasa lite och ta det lite för vad det är. Men unless you plan for failure. Det är inte dumt att boka upp Carola på en fika, en middag eller någonting en onsdag kväll någon gång här i sommar. Eller Fredrik eller Roskvistarna. Eller mig, eller Ruben och Solfred liksom. Jag menar det faktiskt, för att många här inne, ursäkta mig nu, säger så här. Jag hinner inte träffa folk. Vi har ett sånt stressigt liv. Om det är någon gång så du kanske möjligtvis hinner träffa dina andliga syskon så där lite extra, så är det nu sommar. Se till att du menar allvar och se till att du gör det där. Eller hur? Jonathan och Jelena kommer hem i sommar. Se till att fånga in dem. Bjud hem dem på fika, skäm bort dem. Fyll, höll på att säga, deras ryggsäck med pengar. Sitt och lyssna på dem. De hänger faktiskt här ute på foajén. Såg ni det eller? Det finns lite information i foajén här ute om vad de ska göra i sommar och sådär. Så gå gärna ut och kika på det. Du vet, Kristet Center Väst måste byggas runt relationer. Tror du på det? När har du mest tid? Och ser du till att göra som mest av det den här sommaren. Eller hur? Den 15 maj, vad gjorde jag då? Ja, det vet jag, det får jag ju kanske berätta. Vi skulle ha någon ledarsamling som ingen kunde och sådär. Så det var bara Karlsson och Westberg som kunde. Och då sa vi så här, men vi kanske ska träffas ändå liksom. Så alla de andra var ute och gjorde ja, vad de nu gjorde, besökte folk och var, ja, så där. Och så kom Westbergs ansåg, är de här eller? Peter kommer komma tillbaka och han såg ut och leker med barnen. Då kom de hem till oss och jag hade inte gjort någon trerättersmeny. Jag gjorde en efterrättspaj som blev så där. Jag gjorde en tacopaj som var grym. Och de kom hem en fredagkväll var det faktiskt. Hade jobbat och sådär. Vi hade en fantastisk kväll. Jag säger inte det för att vi är speciellt bra, att det blir bra när vi träffas och så blir det mindre bra när alla ni andra är med. Det har jag aldrig sagt. Men det var väldigt avslappnat, det var högt i tak, vi berättade en massa historier och vi pratade lite om kyrkan och vi bad till. Jag kan inte komma ihåg när jag skrattade så där mycket sist. Jag var så upplivad, jag mådde så bra efteråt så att jag hade kunnat... Jag vet inte, brotta ner. Alltså jag mådde så bra efter den här kvällen. Det var så skönt, det var så själsligt bra. Hela min varelse liksom väcktes till liv liksom. Och då var det inte tacopajen eller efterrätten, utan det var relationerna, de mellanmänskliga relationerna. Det där vill inte du missa i sommar. Vi är ju inte de mest roliga heller. Det finns ju massa roligare människor här. Se nu till att titta runt lite här vilka som är med i församlingen så bjuder du hem de som ler mest liksom. Okej? Okay? Det blev ingen jättekort predikan. Punkt nummer 4. Passa på att läsa i sommar. Jag satt på Bibelskola i Göteborg och då hade vi förmånen ha typ 2 timmar med Thomas Sjödin. Vet ni vem det är? Skriver krönikor eller vad det är, GP, och ger ut böcker och pratar och sådär. Vi hade tillgång till honom 2 timmar och han pratade om allt mellan Han pratar säkert om massa bra grejer som jag har glömt bort här idag. Och jag vet att jag satt där och tänkte, han pratar ju om fel grejer, du vet. Ja, ibland är man märklig som människa. Jag sitter där som bibelskoleelev och säger att Thomas Sjödin pratar om fel grejer här. Kallas för andligt högmod där. Okej. Så jag reste handen efter ett tag, så ställde jag frågan så här. Om du fick ge oss två råd. Alltså många av oss kommer gå ut och känna Gud i olika församlingar och predika och sådär. Om du fick ge oss två råd som du vill skicka med oss här. Vad skulle det vara? Då sa han så här. Läs mycket och tänk mycket. Det är något av det absolut bästa och vackraste råd jag har fått av någon människa. Visst är det bra? Jag brukar säga så här att det finns en person som jag är mentor för. Jag brukar säga så här till den personen så här. När du är med andra människor som är andligare än dig, som har gått längre, då se till att du kniper igen. Du är inte tjänt av att du berättar vad du kan för någon. Men du kan säkert lära dig hur mycket som helst i deras sammanhang, i deras närvaro. Eller hur? Det tar lite tid för den här personen att lära sig det. Men det går sakta men säkert framåt jättebra. Du vet, det är ju så här att när du är i ett sammanhang, när du pratar själv som jag gör nu, så kan du aldrig lära dig något nytt. Du upprepar bara vad du redan kan, eller i bästa fall vad du kan. Men när du lyssnar på någon annan, när du läser Bibeln, när du läser någon bra bok, så kan det komma input in i ditt liv som gör att du växer. Eller hur? Se till att du läser mycket i sommar. Ta med dig böcker till stranden. Se till att du sitter på altanen med kaffekoppen, tekoppen och läser nu när du har tid i sommar. Eller hur? Läsa Bibeln också kan jag göra. Det är jättebra att göra det. Amen. Oj, vad... Du vet, den här boken handlar om Guds. Jag ska runda av här nu. Nu är det inga mer tips för sommaren här. Jag ska runda av. Den här boken handlar om Guds kärlek. Ingenting annat. Och du vet, jag, det har inte alltid varit så, tyvärr. Men idag, det kan jag med frimodigt säga. Där jag är, kanske inte när jag är upptagen hela tiden och gör grejer. Men när jag sätter mig ner, eller... när jag ber eller när jag är i kyrkan och lov och liksom söker Gud, då är Guds kärlek där på ett väldigt påtagligt sätt. Det har inte alltid varit så, eftersom jag har haft både synliga och osynliga bördor i mitt liv som jag har börjat runt på. Det har varit andra knasiga grejer. Men får man bara skalat av lite på löken, skala av en del av de här grejerna, så finns det bara Guds kärlek kvar. Det är ju det här i kristna livet handlar om, Guds kärlek, eller hur? Jag var i Jönköping och lyssnade på Marcus Blom, och så skulle de be för alla bibelskoleeleverna, så var jag och Regina där, skulle de be för oss och sådär. Och då sa pastorn så här, när han bad för mig. Oj, 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 vad Gud är här och Guds smörjelse här och Guds kärlek är här. Och för mig är det ju bara, det är bara så det är. Det är okej om jag kliver ut jantelagen lite här nu, va? Oj, 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 vad Gud är mäktigt över den här pastorn från Stingsön. Liksom. Oj, och så skulle de, du vet, så här. Men det är bara så det är. För mig är det inte, oj, vad han bekräftade mig och min tjänst. Det ställer mer frågetecken till alla de andra. Ja, ni förstår vad jag menar. Gud vill låta sin kärlek manifesteras i och över och genom ditt liv. Se till att det får hända i ditt liv. Kan du säga amen till det? Johannes, evangeliet Johannes, evangelisten Johannes här i Bibeln. Det står att han under påskmåltiden lutade sig mot Jesus. Se till att du gör likadant. Luta dig mot honom. Hans vittnesbörd om sig själv var att han var den lärjunge som Jesus älskade. Se till att det där blir, precis som mig, som för Johannes, att det får bli ditt vittnesbörd. Jag är den lärjunge som Jesus älskar. Och att det får manifesteras och finnas i och över ditt liv. Amen. Legenden säger att om när han var så gammal, han var ju den som inte led martyrdöden, vad vi vet, han blev ju 80-90 år liksom och sådär till slut, och liksom när man läser Johannes evangeliet och första, andra, tredje Johannes och sådär, Johannes uppenbarelseboken och sådär, välkommen Peter, så handlar det om kärlek typ hela tiden. Han var den lärjunge som Jesus älskade, och det var det som han skrev om i sina brev och sina bibelböcker. Legenden säger att till slut var han så, kom fram och säg det här Peter. Till slut var han så gammal så han orkade inte gå. Så de fick bära runt honom. Och det enda han sa när han kom, mötte människor i kyrkan i hem. Älska Gud och älska människor. Det är härligt. Han har koll på läget. Och jag tror att vi, jag har liksom tänkt på de sista dagarna, det är ju det här vi ska syssla med. Det är ju detta det handlar om. Vi har ett märkligt år, jag kommer dra över här idag. Och vi har ett år när vi bygger kyrka, vi ska bygga kyrka. Vi ska liksom få fart på det med momentum och folk ska vara glada och de ska ge sig bara dåna. Alltså, det kommer vara ett väldigt märkligt år, tyvärr. Eller jag höll på så här. Men det är detta det handlar om, Guds kärlek. Ibland är jag så trött på att det handlar om att vinna världen eller bygga kyrka eller bygga Guds församling. Så att jag håller på att spyr på de där uttrycken. Det handlar om att älska Gud. Att älska er som sitter här. Gör jag det så kommer nog det andra gå rätt bra också. Bra. Eller hur? Sen är vi tvungna det här året att hålla på och prata lite om bygga kyrka och lite annat. Och sådär. Men det, ja, jag tror Gud kommer ta hand om det där också. Johannes 13, vi läser bara någon bibelvers om det här. Så här står det ju faktiskt i Bibeln. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Tyvärr finns inte alltid Guds kärlek mellan olika sammanhang, olika kyrkor eller kanske till och med ens i samma kyrka. Det förstör så mycket. För att när det finns så är det så självklart evangeliet. Det får händer och fötter, det får en sån självklarhet så att människor tvingas att fly från det eller att ta emot i sina liv. Kan du säga amen till det?